Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar.
Det är vi. Jag har ju ett problem i livet, och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen när de förstår.
Ja, de gör det nu.
Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-upigheten, som jag kallar den, föras över mina barn. This ends now, har jag sagt. Och dragit ett streck i marken. Bra. Med kolkrita. Tatuerat in ett streck har jag gjort. Och därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad.
Livet är föränderligt. Löften bryts, men Länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till, då bland annat med barnspar. Vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften.
Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Hallå, hallå, högt upp i det blå. Jag heter Nisse och Manne, senast jag kollade så heter du det. Men jag har inte exakt koll på dina alla uppgifter.
Nej, det heter jag ju faktiskt fortfarande. Nyss hemkommen från Etiopien och där funkade det bra att heta Manne. Annars i många länder som inte är Sverige så säger jag att jag heter Emmanuel. Men i Etiopien funkar det bra med Manne.
De sa och Manne. Jag kan tänka mig att
ja, det finns ju fotbollsspelare som heter det ju.
Det är Mané, ja, just det. Mm. Det är klart.
Så därför var det.
Men Mané, han är ju liksom känd i hela världen, så det måste ju innebära jättemycket för ditt namn utomlands, tänker jag.
Det kan man ju tänka sig. Vilket land är han ifrån egentligen? Kan det vara så att han är från Senegal? Kan det också vara så att han spelar i Liverpool? Kan det också vara så att han är ganska lätt i kroppen, 69 kilo och 1,75 lång?
Ja, det vet ju du och Google bäst.
Fan, avslöjad. Okay. Nej, men han är i alla fall en senegalesisk spelare. Men yep. Han har en accent på slutet.
Mm. Man är ju väldigt nöjd med att han finns, för att han älskar Liverpool och har ju en Mané-tröja. Alltså det blir ju, han är ju liksom Mané. Så att alltså, ja, just det.
Han heter ju också Manne.
Ja. Senast jag kollade.
Vi delar en del erfarenheter där. Mm. Men jag vill, apropå såna här kuriösa saker som Manne, så vill jag säga varsågod och förlåt för förra veckans avsnitt. För jag har fått två lyssnarreaktioner. Dels alltså det här som handlade om pianister.
Jaha.
Dels John Kingstedt sa att det var jättebra. Så varsågod, John. Och sen så var det en på Pappapoddens Instagram konto. Så hade vi fått in en sån här meddelandeförfrågning. Och då var den som skrev så här att jag har lyssnat alltid och jag tycker om podden, men typ seriöst, senaste avsnittet, fy fan vad tråkigt. Och då fick jag fick jag ångest och var rädd att du skulle se det. Så jag raderade, jag svarade inte ens. Jag raderade bara.
Ja. Nej, det var ju...
Så jag vill också be om ursäkt. Jag vill be om ursäkt till henne och till dig. Mm. För att jag tänkte så här, nej, det här ska inte Nisse få se. Att jag liksom har förstört vår podd genom att prata om pianister.
Fast jag sa ju också att du fick göra det. Men du hade min välsignelse.
Ja, det var väldigt snällt. Men du kanske inte var beredd på den här lyssnarstormen.
Nej, jag råkade ju säga att asexualitet var en diagnos i tv igår. Det skulle jag inte ha gjort. Det fick jag ju höra på Instagram sen.
Ja, roligt. Ja. Men idag ska det verkligen inte handla om pianister. Nej. Ni kan få en liten teaser. Det ska handla om sex
cellister.
Och djur.
Cellister. Nej.
Ja, cellister, men det har jag väl berättat om att jag var väldigt fascinerad av cellister.
Nej, förlåt allihopa. Jag skulle inte ha sagt det någon.
Men det måste jag ha sagt att jag tänkte alltid att jag skulle bli ihop med någon som var cellist eller florist. Eller... Dels för att det lät roligt att säga, du vet, man vill ha bestämda åsikter om saker, men sen också för att det kändes som att cellister och florister, det var de mest sinnliga yrkena.
Ja, men det har du pratat om, ja. Ja. Det vet jag.
Men det behöver vi inte prata om alls. Men jag ska prata om sex och djur. Mm. Vi ska prata om en resa som jag har gjort som varit väldigt omskakande. Mm. Och vi ska prata om hur jag skäller ut andras barn och beter mig klandervärt.
Mm. I vilken
jag tycker
ska
att
börja?
Vi ska börja med sexet faktiskt.
Ja, spännande. Jo, men alltså, nu ska man väl inte säga så här att den här hösten, jag vet inte om du känner igen det, nu har du precis varit i och för sig i Etiopien, där var det kanske lite varmare, men den här hösten har ju inte, den har inte inneburit jättemycket så här sol och liksom att man har känt sig vid liv på något sätt. Alltså, det har ju regnat. Hur mycket som helst. Och jag hörde på radion i morse att det hade varit någon slags rekord i antal soltimmar, och då alltså på ett negativt sätt.
Med reservation för att när jag kom hem i onsdags så sprang jag i sol på eftermiddagen.
Du lyckas ju då alltid hitta någonting.
Nej, men jag vet. Men man märker ju på vi pratade om det i Tantobasten i morse, att nu är det sådär att det är så jävla kompakt tjockt, så att ibland kan man säga, ja, men nu idag är det ju ashärligt väder, lite tunnare molntäcke.
Ja.
Och uppehåll, alltså det är grått. Mm. Alltså, men det här med onsdag var ett extremt undantag. Man förstår ju hur mörkt det har varit också när det är så här att det är någonting fullkomligt exceptionellt. Det var ju, du följer ju inte Instagram och sådär, men det var ju väldigt mycket på Facebook och Instagram. Så här, vad är det där som lyser? Ja, liksom, folk mindes inte riktigt var. Folk trodde det var liksom utomjordingar, liksom grimaserade och blev bländade och sådär. Så jag håller verkligen med dig.
Och det är också någonting i det.
Det är ingen bild som måste nyanseras alls, Nisse, utan du har rätt. Det har varit extremt kompakt, tjockt mörker.
Men det som är intressant med det är ju hur fort man vänjer sig eller liksom vid nya, alltså en ny giv. Att det liksom är, när jag tänker tillbaks på, det var ju inte länge sedan jag gick från förskolan med Jojo och sa så här, snart kommer det vara mörkt när jag hämtar dig på förskolan. Vad konstigt, va? Va? Säger han. Det kan jag väl inte tänka mig. För det kan man ju verkligen inte tänka sig. Sen så helt plötsligt, varje år, så händer det. Och sen så är det bara mörkt. Men jag vet inte om jag någonsin har känt att det är så mörkt som det är nu. Nu pekar vi upp för att vi ska prata om sex, så börjar vi prata om vädret. Så jag kan ju misstänka.
Jo, men det är väl någonting som man kanske ägnar sig åt när det är mörkt då?
Ja, alltså förr i världen var det mycket så. Att man kurade ihop. Och jag tänkte lite, jag skulle dra lite paralleller till förr i tiden. För att min go-to förr i världen tid är ju slutet på 1800-talet i Småland innan Karl Oskar och company drog till USA. Alltså utvandrarna-trilogin där. För då var det ju mycket det här att man gick och la sig tidigt då när det blev mörkt. För att det fanns inte så mycket att göra, det fanns inte så mycket ljus. Och sen så delar man ju säng och man sov i ett rum. Och det var liksom barn och ja, något litet djur. Och man låg bredvid varandra och man körde väl liksom... Det var väl inte någon knullgunga som sattes upp och liksom några avancerade apparater som togs fram. och alltså raffset motsvarande, utan det var väl kanske, kan jag tänka mig, jag kan tänka mig att det var väldigt mycket bakifrån från sidan, liksom man var tätt omslingrande i den här lilla.
Ja, men sen var det också framförallt att man sov ju i två skift.
Exakt, och, precis. Och sen så
man var ju i sängen då liksom från 6 till alltså 12 timmar kanske, och sen så var man vaken 2-3 timmar i mitten av det där.
Ja. Och men man, hur som helst, man hade liksom ett man hade samlag helt enkelt.
Ja, visst hade man det.
Och ofta hade man ju det också. Jag menar, man bara tittar på hur många barn de fick. Och då har jag tänkt att nu för tiden, så i alla fall i min värld, så är det ju så här, jag har ju väldigt svårt att ha sex i sällskap med andra förutom då min sexpartner, så att säga. Jag tycker ju inte om att ha barn i sängen samtidigt. Jag tycker inte om att ha eventuella, alltså barnens far och morföräldrar i rummet heller. Och jag är faktiskt så gammaldags att jag inte heller vill ha kompisar över när jag har sex. Utan det är ofta någonting som jag gör antingen då med mig själv eller något.
Ja, då typ så här, om jag kommer och fikar hos dig eller min familj. Ja. Då har du inte sex.
Nej, jag kallar mig gammaldags, men så är jag funtad.
Det tycker jag är tråkigt, för då får man ju aldrig se hur du och Li är sexuellt.
Jag vet, det är alltså en sida av mig som du kan bara ana dig till hur det är.
Men det är som en annan grej som jag har reagerat på, det är att du alltid stänger och låser när du ska bajsa.
Mm.
Man, ja, det är också
fast det gjorde man ju för sig. I och för sig kunde man ju sitta på rad förr i tiden. På,
ja, gjorde man det.
Minnesgoda lyssnare vet ju att vi har gjort ett avsnitt om utedass.
Ja, det är, alltså då borde ju folk, den här som nu lyssnade på det här med penis, det borde ju sluta att lyssna när vi gjorde ett helt avsnitt om hur bajskonsistens var förut, att man torkade sig med skitstickor och sånt där.
Så att vi behöver inte fördjupa oss mycket i det. Men det var på, ja, det var jag kommer inte ihåg vilken tid det var. Det var det när vi,
jo, det var på Acast, det var på Perfect A-tiden när vi precis hade gått över till att köra 3 avsnitt i veckan.
Jaha, det var då. Oj. Ja, det var länge sedan. Mm. Men i alla fall, så det kan ni lyssna på om ni vill ha lite mer en fördjupning i bajsets historia. För då var det ju så här, man stängde ju i alla fall om sig när man bajsade. Det var ju ingenting man gjorde tillsammans med andra i typ köket. Även om man kunde sitta på rad och göra det. Men det var ändå någonting som var, av hygieniska skäl kan jag anta, liksom bortkopplat från liksom samlivet, så att säga.
Innan du får fortsätta så måste jag berätta om mitt sista långpass, jättekort. Inför Valencia så sprang jag ut på, jag brukar aldrig springa i stan, men det var en söndag morgon, så jag sprang ut på Skeppsholmen i Stockholm. Mm. Det är en hal träbro över, och precis när man kommer över bron så är det massor av olika turister som ska gå till Moderna Museet och andra museer som ligger där. En fin liten pittoresk ö, och jag fick sjuka magproblem och sprang fram till en offentlig toalett som ligger där precis vid bron. Men den krävde 5 kronor. Jag springer inte omkring med några mynt. Så stod en, så såg, alltså det var framför en stor turistgrupp som jag ryckte i den här dörren. Det gick ju inte, jag hade inga 5 kronor. Så jag satte mig bakom en container bredvid den här turistgruppen och bajsade.
Nej.
Och drog på mig byxorna och drog iväg. Och då insåg jag att man blir som ett djur av att springa långt. Alltså så här,
nöden har ingen lag.
Ja, men så här, om jag går omkring med en kashmirrock,
ja,
och någon fin sjal, då kommer jag ju inte sätta mig och bajsa inför turister. Alltså det händer ju inte. Alltså då bajsar jag hellre på mig. Men där var det så här självklart. Och jag har också så här att det tog 5 sekunder också.
Alltså det var, nej,
ja,
det var,
nej, det är konstigt, det
var,
eller?
Och också att det var på Skeppsholmen.
Ja, jag vet. Det är därför kanske som jag inte brukar springa så mycket i stan, nej, också, förutom ju, att det är bilare.
Det här var, jag var nästan för
det
mycket.
Det kanske var för starkt material.
Ja,
men det är ju bättre än att bajsa på sig, tänker jag ändå.
Ja.
För det var ju alternativen. Ja. Alltså, man hade kanske kunnat så här, avbryta passet en stund och bara gå in på något café eller någonting, möjligen.
Ja, jag vet inte.
Det verkar ju mycket mer omständligt.
Ja, det där är ju en skräck ju, när man springer långt. Att man, för fan, gud, jag vill inte ens fortsätta prata om det.
Nej, vi pratar om sex
nu
istället.
Jag ska också säga det, att jag har ju min lilla hund bredvid mig, och hon morrade lite här nu. Alltså, hon är lite sådär vakthundsperson, så att så fort hon hör någonting.
Mm-hmm.
Så om det skäller till lite så behöver ni inte vara rädda. Utan det,
hon går inte till anfall, eller?
Nej, verkligen inte.
Nej, bra.
Väldigt töntig. Men ja, hon skäller till. Hon markerar att jag hör någonting.
Mm.
Ja, men i alla fall. Och då är det ju så här då, att jag inte vill då ha sex med folk runt omkring mig.
Nej.
Vilket jag har förstått. Inte helt ovanligt. Alltså jag, liksom, det finns såklart andra typer, men det är ganska vanligt att det är så här. Och vi har ju haft, jag och Li har ju haft liksom ett fönster mellan när barnen har somnat och när Jojo kommer in till oss någon gång på natten. Alltså när det är liksom, när det är folkfritt runt omkring oss, när man har om andarna fallit på har kunnat liksom idka någon slags könsumgänge så att säga. På tumman hand. Och allt har varit så här hyfsat frid och fröjd. Men nu har ju vi skaffat den här hunden. Och hon ligger ju gärna liksom under täcket i våran säng.
Jaha.
Vilket ju har, alltså det är ingen, det är ingen turn on.
Det men man, vad gör hon om ni vill ha sex då?
Det är det som jag,
engagerar hon sig det på något sätt?
Nej, alltså jag kan säga så här, det här, än så länge, alltså på samma sätt som jag inte börjar någon slags sex när, om du är över och fikar, så har jag ju inte heller börjat någon typ av sex eftersom hon har legat i sängen. Förstår du? Alltså det är liksom,
hon har förstört
mojo, eller det är liksom inte ens, det har inte ens kommit upp. Alltså det har inte ens kommit upp på samma sätt som när jag sitter och tar en kopp kaffe med dig och Li, och så blir inte jag så här,
nu ska jag göra,
nu ska jag gotta upp mig och alltså det är liksom, det finns inget sexuellt i den i den samvaron så att säga. Precis på samma sätt är det ju med att ha hunden i sängen för mig, att det blir, allt blir väldigt avsexualiserat.
Här skulle man ju, det är massa frågor här.
Ja.
Det skulle man vilja fråga sig, fråga hundägare, hur gör folk?
Ja, jag har ju googlat lite det här såklart. Ja. Så att jag har ju sett lite. Och det, alltså, det finns ju alla typer av, det finns ju dels de som är så här, ja men det är väl bara stänga ut och stänga dörren.
Ja, för det tänkt, så skulle jag göra. Det känns det som det är rimliga.
Och, men problemet med det är ju dels att man är ju inte i någon kåt stämning. Det finns ju inget så här, alltså oftast så här, i alla fall så funkar det för mig då, att och barnen har gått och lagt sig och man är så här, nu är vi på tumman hand och så här, nu har man ju en hund där som ligger. Då ska man ju liksom proaktivt ta ut hunden för att sen kunna...
Ja, det blir en annan grej alltså.
För att kunna liksom kåta upp sig. Och
sen finns det ju risk att hon skulle gnälla och gny
exakt.
Också.
Exakt, och det är ju precis vad hon gör. För att vi håller ju på och ska börja träna henne att vara själv och så där. För hon är väldigt... hon har ju varit liksom på flera, hos flera olika familjer, så hon är ju väldigt liksom... fortfarande så här osäker på, kommer jag bli lämnad? Alltså hon har varit här i 2 veckor, hon vet liksom, hon kan inte lita på oss eller någonting, så att hon är väldigt, vill ju följa efter den och vara där man är och gärna ligga i ens knä och sådär, vilket ju är väldigt mysigt på många sätt, men det är ju inte sexuellt, alltså det blir liksom inte sexigt. Och då andra, det finns ju andra då som är mer Karl Oskar-stilen, har jag sett på sådana hundforum, att det är såhär,
vi bara att köra,
vi kör
på
ändå. Fan.
De kan ju slicka upp, om det blir några fläckar så kan de bara, det är bara bra att de,
men typ, eller? Alltså en väldigt liksom, en väldigt,
slipper man hämta servetter efteråt.
Ja, en väldigt så här avmystifierad syn på liksom sexlivet. Det är inget, det är väl inga konstigheter, det är väl bara att, alltså jag kan tänka mig att de torkar sig röven med en pinne typ. Alltså också att det liksom är,
ja men det är ju att föredra, minns vi ju från det här bajsavsnittet.
Ja, och att man, men en ganska naturlig syn på sexualitet. Man kan tänka sig att folk som doftar patchouli kan ha sex på det sättet. För att ta ett exempel ur verkligheten. Eller ja, du blev tyst. Men förstår du vad jag menar? Patchouli,
ja.
Alltså, det liksom finns något naturligt i det. Linsgryta och patchouli och sex framför en hund typ.
Ja, det är det jag lever för.
Men jag är ju inte där, och det är möjligt att det här är alltså någonting som jag behöver jobba med i min personlighet.
Men Li då? Var är Li det här? Har ni pratat om det här?
Alltså vi har ju pratat om det, men än så länge har vi mest skrattat åt det. Och det är också sådär att sex kommer ganska långt ner på den här priolistan nu när det är liksom det när man har för det första så har det varit så här, det var väldigt länge sedan som vi hade det här fönstret överhuvudtaget, för mannen käkar ju såna här centralstimulerande medicin nu mot sin ADHD, vilket innebär att han har ju varit uppe i varv och speedad långt efter vi har typ lagt oss. Alltså han har bara tänk dig en tjackis liksom. Så att, men nu har han också fått sån här melatonin Det är ju, alltså när man tittar på sig själv utifrån, när man tänker sig så här, om vi tar veckans dampnyheter lite kort här, vi sticker in med det.
Mm.
Om man tittar på sig själv utifrån, så liksom föga anade jag ju att vara förälder skulle innebära att jag gav min son medicin på morgonen som gjorde honom pigg och uppåt, och sen som medicin på kvällen som skulle göra honom neråt så han skulle kunna somna.
Nej, det känns ju mer som gökboet.
Ja, det, lite så. Alltså det känns ju om jag bara skulle liksom fått en bild när jag satt med Manne på BB där liksom första tiden när vi, du vet, den här flaggan och de här limpmackorna och sen så bara skulle jag få en klipp till 10 år senare när jag tar din medicin nu på kvällen eller på morgonen och sen så på kvällen så, ta din medicin nu så att du kan somna. Det skulle ju vara
nej, och det är samma sak som man kan ha mycket kortare än det 10-åriga perspektivet, att för 4 veckor sedan typ när du fick den här hunden Kajsa,
ja,
så anade du inte att det skulle göra att du skulle bli någon slags munk.
Nej, det anade jag inte heller. För det är också så här,
så man ska inte ingå relationer kanske med folk så här, skaffa barn och hundar och sånt där. Det kan få konsekvenser som man inte kan förutse.
Nej, men och det är också en annan grej som det innebär, alltså det har ju också inverkat menligt på liksom det här sexet som jag har med mig själv. För jag tycker att det är inte helt lätt. Det är lite som när man var pappaledig, eller när jag var det i alla fall. Det är ganska svårt att gå in på toaletten och typ runka när Kajsa är hemma. Alltså förstår jag vad jag menar? Eller ens liksom, för det är som att hon går runt där med sin trosskyldiga blick och typ så här, så går jag upp och så går jag in på toa och så då följer hon ju med och så ställer hon sig lite utanför och tittar lite på en. Och då alltså ska jag baja, då är det ju okej. Då har jag liksom dörren lite grann på glänt eller stänger igen och säger så här, jag ska bajsa, men det känns jättekonstigt då. Det är lite samma grej där, att jag inte kommer igång överhuvudtaget med någon. Nej, så att visst, det är någon
så slags... du håller på att sprängas typ.
Kanske, jag tänker inte på det.
Det är roligt det här. Alltså, när man pratar om sex och småbarnsliv så brukar man ju tänka, och det är min personliga erfarenhet också, att småbarnsliv brukar ju sällan vara någonting bra för sexlivet.
Nej.
Det klassiska, dels så händer det saker under förlossningen. Egentligen både om den är vaginal eller ett snitt så händer det saker som gör att det tar tid att komma tillbaka. Sen så blir man absorberad av barnet. Sen på samma sätt som med Kajsa så är ju de här barnen på olika ställen. Och så.
Ja.
Så att frekvensen går ofta ner. Har du talat om det?
Jag känner till det. Ja.
Ja, men därför var det så roligt, för jag har ju en pappagrupp. Jag får inte, det är som Fight Club ungefär, att jag får inte berätta vad som händer i den här pappagruppen.
Ja, just det.
Det är viktigt. Men jag har frågat en av deltagarna, för det var så jävligt. Senaste mötet, möte 4.
Mm.
Jag vet inte varför jag sa det, men så jättekonstigt röst. Möte 4 handlade om sexliv och livet med partners. Vi pratade med om sex.
Ja.
Och då var det en person som du känner som var med i den här pappagruppen. Han har sagt att jag får berätta det här. Att han tycker att... Han heter John Kingston. Han tycker att småbarns...
Innan du berättar. Tror du att Julia Mörnstedt kommer att tycka att det här är en okej...
Ja, det tror jag, för det här handlar dels om föräldraskap och dels om sex, och sen är det också roligt. Sen är det inte om löpning eller så.
Nej, men så här är det okej att det är...
Ja, John, det ska säga det kanske inte har sagt. Julia Mjörnstedt tycker ju att det är för mycket John Kingstedt i den här podden.
Men nu ska vi testa ett nytt grepp här, fel, att vi ska använda John Kingstedt då, fast som en trojansk häst, så ska vi liksom få in honom när vi pratar om sex. Så se om det går bättre.
Men han sa det att det är så himla kul sexlivet sen man fick barn, för att barnet blir lite grann en comic relief. Att förut så var sexet bra, men det kanske var lite för högtravande och allvarsamt.
Ja.
Men nu är det så här roligt, för nu kan barnet vakna och bara alltså det blir en rolig grej, och att man måste liksom utnyttja tiden. Att hon sover mitt på dagen, och det gör att man kommer från det här alltid ligga när man ligger i sängen grejen, utan att mer så här, ja, nu passar vi på mitt på dagen.
Okay.
Så att sexet blir, eftersom sexet kanske blir en mer ändlig resurs, så blir den också mer värdefull, någonting som man verkligen vill passa på att göra. Och han och hans tjej har också inlett sex streaks.
Uh-huh.
Och de har tyvärr så bröts den nu, alltså att ha sex varje dag liksom.
Det är inte för inte att blanda ihop med begreppet sexstrejk.
Nej, men däremot samma som en del håller på med runstreak, att man ska springa varje dag. Så min svåger, han har hållit på snart ett år, sprungit varje dag.
Mm.
Men då de ska ha då en sex streak. Tyvärr så bröts den i förrgår, men jag har fått rapport om att de har inlatt en ny nu. Och sen ska få pågå så länge som möjligt. Det var så jävla härligt att höra.
Ja.
För sen så var jag i Norrköping igår och föreläste och fick såna sms-frågor massor. En ganska oväntad fråga som de här ungdomarna ställde då, någon av dem var, hur påverkar sexlivet av att få barn?
Jaha.
Och det har hänt någon gång förut, jag får se några mycket frågor. Du brukar ju berätta om det, men det brukar kunna bli tufft och så här. Nu kan du ju nyansera det med att berätta Johns historia. Och jag tycker det är så jävla nyttigt. Alltså man vill ju höra när du berättar så här, fan, det är svårt med sexlivet nu med hund. Mm. Vill man höra något så här, fan, sexlivet är så jävla bra nu när vi har fått en hund. För att det var det som behövdes. Alltså det var 9 år sedan jag blev förälder.
Mm.
Och jag har hittills aldrig någonsin hört Johns perspektiv.
Nej.
Det enda jag hört det som kanske lite grann liknar, det var någon, hon som, jag vet inte vad hon heter på riktigt, hon kallas Mediamamman på Instagram. Hon hade någon sån här Aftonbladet webb-tv-serie, eller i någon Aftonbladet webb-tv-serie om föräldraskap, Hej bebis, så berättade hon att hon kunde amma och ha sex samtidigt.
Men Mediamamman är ju känd från podden.
Från vår podd?
Ja.
Hur då?
För att hon, det var ju hon som...
Ja, vi åkte till Paris med henne,
för fan. Vi åkte till Paris med henne och det var ju Ankpung. Ankpung försökte ju amma Mediamamman på den lilla bistron där du och jag satt och försökte äta sniglar.
Det var väldigt obekvämt. Det var väldigt, väldigt obekvämt.
Det är faktiskt avsnitt 200. Så det vet jag att vi pratade om. Så att om ni vill höra hela den storyn så här vill jag hänvisa till avsnitt 200.
Ja, det kan man lyssna på det där, ja. Mm. Ja, det var 3 år sedan. Mm. Det var enda gången som jag hört så att men det kan vara på ett annat sätt än vad man brukar säga. Men Johns sätt som han berättade om, det var bara så här. Egentligen så kanske jag borde bli avundsjuk och bli förbannad på honom. Men jag blev bara jätteglad att det fanns ett helt annat sätt att se på det.
Men det är ju också...
att det fanns ett helt annat möjligt utfall.
Ja, jag kan väl säga så här. Jag tror att den där historien är bra i sådär när någon slags tonåring eller någon som ska skaffa barn frågar. Alltså som historia om att det behöver inte gå till helvete. Men jag tror att a vast majority av alla småbarnsföräldrar blir provocerade av den här
historien. Blir du det?
Den lämnar mig tämligen likgiltig och jag blir, det är väl lite också sådär som när det kommer någon fransk afrikansk spetsnäbb till Ölands norra udde och helt plötsligt så samlas 1000 ornitologer där för att de vill se den här fågeln som aldrig tidigare skådats norr om Sahara, typ, eller någonting. Och då, lite så känner jag ju med John Kings historia.
Jo, men så är det nog. Det var spännande för att han anade inte att det här var någonting ovanligt.
Nej. Men då tycker jag
tror det finns en del såna här, jag tror det finns en del såna här par. Jag vill höra deras historier.
Ja,
också.
Ja.
Det hade varit annorlunda om han hade varit någon så här inspirationsföreläsare om sex, hade man blivit provocerad. Dock så sa jag till honom att han och hans tjej måste ju börja någon så här hashtag på internet som är sexstreak. Jag tror folk, det skulle kunna vara jättekul rörelse.
Ja. Ja, det är bra. Bra John, tack så mycket. Tack, härligt.
Tack Julia Mjörnstedt.
Ja, hjälper inte mig dock, tyvärr i mitt, för vi har ju mer en sexstrejk då. En ofrivillig sexstrejk som har pågått ganska många dagar också. Och som det ser inte ut som att den kommer brytas inom en överskådlig framtid. Jag ska också avsluta det här med vilka olika på de olika forumen, vad det finns för olika synsätt på det här. Och jag kan säga att det har väl utkristalliserat sig att det är de två som jag nämnde, alltså de som tycker kör på, vad fan, hunden kan ju vara med, inte vara med, men du förstår vad jag menar, det gör ingenting. Eller de som tycker att det vill bara stänga ute hund, fan. Och sen så finns det de som är som jag, alltså villrådiga och inte vet hur fan ska man göra, det här går ju inte. Jag tänker väl att här finns det väl faktiskt en, vill jag gärna ta hjälp av er lyssnare, alltså ni får gärna höra av er till oss på Instagram eller mail nissomanna@gmail.com och berätta jättegärna lite om hur ni gör, för att tips är mottagets fan tacksamt. Men John Kingstedt, du får inte vara med här för dina tips. För att han verkar ju inte heller ha problem med då.
Du vet att hans familj hade ju en box fram till ganska nyligen.
Ja.
Så hans mamma och pappa skulle ju kunna kanske... Jag ska åka till Valencia med dem nästa vecka. Men du vill inte ha deras tips?
Nej.
Nej.
Men grejen är ju så här att för mig är ju inte tips ha med hunden.
Nej.
Utan alltså, jag kan tänka så här, det enda som är väl så här att
det är lite som också, det kommer inte alltid vara så här, det här mantrat. Och att man ska träna hunden på att vara själv, så att det någon gång blir naturligt att man går och lägger sig och stänger dörren och hunden naturligt stannar utanför. Det som jag inte gillar bara, det är ju det här att det blir någon slags så här uppenbart att man ska ha, jag är ju väldigt mycket, jag är väldigt mycket en förespråkare för ju scheman och allt det här, att man ska ägna sig åt varandra, men det finns också någonting i så här, nej Kajsa, nu stannar du där ute, nu ska husse och matte vara själva. Det
finns vilken något jävla där bra filmscen. Alltså så här att du så här stänger ut till Kajsa och går in till sovrummet med Li. Eller du går, stänger ut till Kajsa och går och lägger i sängen med Li. Hon reser sig upp lite trött och går och öppnar dörren för att släppa in. Eller hur?
Ja, just det.
Mycket undertext.
Ja, oh, gud. Ja, den är bra. Så att det var min ena grej om sex. Sen har jag en grej till om sex som jag vill att du ska reagera på. Och
får jag bara fråga, jättekort. När var senast, eller så här, du behöver inte säga när senast var, men har ni legat sen ni fick Kajsa?
Kajsa har vi haft i 2 veckor och på den tiden har vi verkligen inte legat. Nej.
Inte att ni inte har legat bara, utan ni har verkligen inte legat.
Ja, men det skulle jag säga.
Ta den andra sexgrejen.
Jo, men då är det då att jag har... tack vare en tenniskompis som var lite lyrisk. Han har tipsat mig om någonting som kallas för OMing. OMing är en förkortning OM för Orgasmic Meditation. Och jag ska nu beskriva vad Orgasmic Meditation går ut på. Det är, om man då ska läsa liksom bara exakt, det finns ju många frågetecken här, men bryt inte in direkt, utan jag bara beskriver det direkt. Mm. Mannen ska kläda på sig. Han ska sätta på sig latexhandskar motsvarande och sen så smeta in händerna med lubrikation, glidmedel. Mm. Kvinnan ska ha kläder på överkroppen men ta av sig naken på underkroppen och lägga sig med särade ben på säng motsvarande. Och sen ska mannen massera kvinnans klitoris i 15 minuter, varken mer eller mindre. Ja, det är orgasmic meditation. Fråga på det?
Ja, några stycken. Dels, jag missade i början. Vad hade du hört om det där?
Från en tenniskompis. Jag har nu googlat det här och jag har sett att det här är en del av en rörelse. Det finns en grupp som jag inte riktigt kommer ihåg vad den heter nu. För den har kritiserats av att vara någon slags sexsekt och liksom det har varit några balder kring dem. Men det behöver ju inte innebära att bara för att man använder sig av den här metoden så... den är utvecklad av någon tvivlaktig grupp. Men jag vet att Jennifer Aniston och någon av Kardashian-syrrorna har talat sig varma om det här och i olika sammanhang.
Men den här mannen, kan det vara... alltså,
det ska vara typ du då. Om det är du och Sara. Nej, men om det är du och Sara så är det...
Hon kan inte be en kollega som är inne i den här rörelsen att göra det. Nej. Det måste vara jag.
Ja, det kan man väl. Om man är med i den där lite tvivlaktiga rörelsen så kanske det är så. Men som jag läst om det så är det ju... Och det här ska vara ett sätt för att väcka upp den kvinnliga sexualiteten. Alltså att det, det är i en tid när kvinnor liksom, det är så mycket stress och press och man landar aldrig i någonting och man är liksom är inte jordad längre, man kommer inte i kontakt med liksom sin sexualitet och sitt liksom kön, så är det här ett sätt att liksom också komma bort från liksom apparater i sex och liksom allt det här, utan det, man ska liksom landa i någonting. Och en kvart är väl utvecklat för att det är tillräckligt lång tid för att det faktiskt ska hända någonting. Det är ju ganska lång tid om man tänker sig att man bara ska hålla på och massera klitoris i en kvart.
Jag tycker att det låter jättebra på många sätt. Det jag gillar med det är att att det kan vara en skön så här, trygghet i att veta att det är det här det kommer bli. Det är min njutning nu och ingenting annat.
Ja.
På samma sätt som så här, en del killar när de får potensproblem så är det ofta stress och oro, och att det kan vara en lösning att de har byxorna på sig och bestämmer sig för att göra någonting annat än att ha sex, för att då kan de släppa den här ångesten och pressen och då kan de få stånd igen så här.
Och det är väl det som är också grejen i det här, att det ska vara ganska avsexualiserat, alltså att det ska liksom vara att nej, men vi ska inte ha sex nu ska vi hålla på med orgasmic meditation, alltså att därför ska det vara liksom ganska påklätt och liksom och det handlar inte om att mannen ska komma eller njuta, utan det är liksom det är kvinnan. Så på så sätt så tycker jag, alltså det finns mycket i det här som jag ändå tycker är spännande. Problemet är bara att jag vet inte, jag är som sagt med hunden.
Med Kajsa. Nej.
Vad hon, ska hon också ligga bredvid då? Med sin... hon brukar ju ligga på rygg, du vet, så här som hundar gör.
Ja,
när de ligger, och verkligen bräsar. Och jag kan tänka mig om hon då lite sån här spegelnevroner. Li ligger med liksom kalanka utstyrsel i sängen och så Kajsa liksom skäller till lite och lägger sig bredvid.
Alltså... Du får kolla. Men en sak som jag undrar över, det är ju att om man kommer efter 3 minuter liksom, så ska man fortsätta 12 minuter till. Det känns ju som att det kanske inte man är superpeppad på. Eller?
Nej, det står liksom ingenting om det i de texterna som jag har läst. Men det måste ju finnas om man läser vidare. Alltså vad...
ska man försöka närma sig klimax? Eller?
Jag tror att det ska bara vara liksom meditation. Så att det ska väl vara att man ligger och andas och liksom, alltså lite mediterar och alltså vad heter det, såna här mantran och då fokuserar på... Precis som man gör när man mediterar, då ska man ju så här fokusera på foten kanske, fokusera på ett knä, alltså känna någon kroppsdel och hur den växer. Och det här ska man väl då känna liksom vaginan, hur den tar mycket plats. Men det är klart att kommer man och sen inte sugen, det kan ju inte vara så här: nu håller du käften och ligger still, en kvart står det på hemsidan. Det känns ju...
Jo, kanske då är den här sekten.
Då blir det ju... Då blir det något annat, liksom, känner jag.
Ja, det tror jag också. Ja, att det blir... ja men kul!
Samtycke
jag
måste
vara jätteroligt med alltid sexsnack.
Samtycke måste ändå gälla här också.
Nej, inte det här. Nu var man ju snäll och gav massage. Absolut inte. Det behövs inget samtycke för det.
Nej, men skulle du på riktigt, skulle du kunna göra det här med Sara?
Ja.
Det skulle du kunna göra, ja.
Jag ska fråga. Skulle du kunna göra med Liv?
Ja, verkligen. Men ska vi, alltså utan att vi behöver ska bli den här fina gränsen mellan personlig och privat, ska vi försöka lova att vi någon gång inom, jag säger inte exakt när och sådär, för det känns konstigt, men inom nästa framtiden, ska vi försöka få till det här?
Ska vi redovisa eller?
Nej, men det vet jag inte. Det kan vi inte lova.
Är det okej om jag ber John göra det istället?
Redovisa det.
Ja, gör det.
Han ska vara din förlängda lubricerade latexhand.
Ja, men han är så himla bra på allting som har med sex att göra.
Du slingrar lite nu, så jag förstår det som att du inte kan lova någonting. Jag kan...
Nej, jag kan inte lova det, men jag ska föra det på tal och jag hoppas att det kommer ske.
Jag ska också föra på tal och så får vi se om vi någon gång följer upp det här i framtiden. Men nu uppe i luften i alla fall, nu uppe i bordet. Nu finns det där, så får vi se vad vi gör.
Jag gillar det. Jag gillar det.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
En sak som gör mig väldigt avundsjuk.
Oj, nu fick jag ett sms från nu fick jag ett sms från John här.
Jaha.
Det står det: ny streak påbörjad för övrigt. Och så är det hashtag streakwatch 2019.
Streakwatch alltså, okej. Okay. Kul.
Ja, förlåt, vad skulle du säga?
Jo, men det finns en historia om hur jag var i Strängnäs när jag var 15 år hos en bilhandlare. Och i högtalarna, för han hade stålt bilstereoapparater, så spelade han den mäktigaste musiken jag har hört någonsin. Och jag frågade, vad är det här för någonting? Och då sa han, det här är Addis Black Widow med en skiva som heter Battle of Adwa. Och jag bara, det här var ju hur bra som helst. Och då sa han så här, du kan få köpa den här skivan. Så fick jag köpa den till, jag tror jag fick den för 99 kronor eller någonting. Jag blev själaglad, blev jag. Och ja, i den här så finns det en som är De sjunger ganska mycket, rappar ganska mycket om Addis Abeba.
Ja.
I Etiopien. Och det har gjort att jag har blivit ganska fascinerad av Etiopien i mitt liv och tänkt att så här, dit borde man ju komma någon gång. Men jag har inte kommit dit mer än att jag har läst om det och sen så läst en del om Eritrea. Och sen så har man ju förstått att Afrikas horn jobbigt, mycket konflikter. Mm. Jag såg för övrigt apropå den där platsen på jorden, så såg jag häromdagen i Farsta Ängsparken Martin Schibbye gå med ett barn i en barnvagn och gulla.
Det tycker inte jag är okej, för förut så var han alltid på Hypoteksvägen. Så det är där han ska vara, tycker jag.
Okej.
Okay. Ja, men jag tror Johan och Martin hade ju typ kontor på min gata, Hypoteksvägen. Precis, såg de jämnt förut. Då blir man alltid glad. Man bara, härligt att ni är ute.
Mm. Ja, han bor ju här ett stängt härifrån.
Och luftar.
Så att, okay. Det finns en fascination för den här världen i allmänhet. Och då Addis Abeba och Etiopien i synnerhet. Och nu, det var min förvåning, så har du varit där.
Ja, det stämmer. Och du har ju inte riktigt kunnat följa det eftersom du inte är på Instagram.
Nej.
Och jag har ju inte heller lagt upp svin mycket än kring Etiopien-resan. En sak som är speciell med Addis till att börja med, det är ju att det ligger på 2500 meters höjd.
Åh, jäklar.
Ja, så att om man liksom går i en trappa i Addis så blir man andfådd på ett sätt som man inte är van vid. Som att så här, andetagen inte gör så mycket nytta som de brukar göra.
Fusk då, att de är så bra på löpning.
Ja, verkligen. Och dessutom så jag sprang där någon dag. Vi fick åka upp med några ganska duktiga löpare i bergen där de tränar. Och då, det är på 3000 meters höjd. Och liksom de här röda lervägarna och sådär. Och då var det några tjejer som var med som springer 10 km på 32 minuter. Och i Sverige hade de varit bäst då. Men där var de ändå så här ganska helt vanliga duktiga löparbrudar. Alltså inte sådär något speciellt.
Du vet att, det kanske jag nämnt redan, men jag har ju sett Anders Hansen tv-serien nu, Din hjärna.
Ja.
Att de har ju sett på skelettrester och sånt på 7000 år gamla människoskelett. Att de hade, alltså deras skelett var sammansatta på samma sätt. Alltså genomsnittligt, ett genomsnittligt skelett som är 7000 år gammalt är då av samma kvalitet som en elitlöpare idag.
Åh jävlar, okej. Okay. De var så bentäta.
Deras grundfysik var liksom som de skulle kunna vinna eller komma liksom till OS-final med lätthet idag på lång distans. Och det var bara en coolt människor i mängden typ.
Fan vad mäktigt. Mm. Så jag åkte dit och sprang. Men det jag gjorde egentligen, det var att jag åkte dit med läkarmissionen. För att jag skulle få se, de stöttar några olika projekt i Etiopien. Mm. Och det gjorde att jag kunde göra en helt annan resa, tror jag, med att jag kunde göra på egen hand. För att vi guidades och fick se de här olika projekten. Och jag tycker det är så jävla svårt. Jag har typ inte så här skrivit så mycket om det eller skildrat den här resan så mycket. För att det är så himla svårt. För det som, vi hängde ju jättemycket då i slummen. Det är svårt för mig att veta också så här, hur mycket är slum. Alltså om det är slum överallt i Addis eller om vi var extra mycket i slummen. Alltså jag vet inte typ hur den övre medelklassen bor. Men vi var till exempel inne i ett hus hemma hos någon där de det var gjort av lera, deras hus. Och det var ett rum där det bodde 20 pers.
Ja.
Och inte nog med att det bodde 20 pers i det där rummet. Det var också så att de jobbade där och vävde grejer. Så det var liksom arbetsplats och bostad för 20 personer. Så det är väldigt svårt att ta in.
Ja, och det är också väldigt svårt, tänker jag. Eller jag vet inte hur det är för dig, men det är svårt när man skildrar det. För att det blir liksom, vad är det jag vill säga med det här? Alltså, förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår verkligen dilemmat.
Ja, men jag tror det finns lite olika dilemmat med det här, med att skildra det. Jag kan säga också vad vi gjorde mer. En sak som vi fick göra var att vi fick träffa tjejer som hade tvingats till prostitution. Eller lurats, kan man säga, till prostitution. Så att de bodde på landet, så kom det någon kompis till familjen och sa att ni kan komma till Addis och jobba som typ au pair. Det blir skitbra. Ni får så mycket pengar så ni kan skicka hem till familjen och sådär. Då kommer de till Addis och får vara barflickor. Och första kvällen så får de ligga med 7 män och sådär. Och så fick jag vara ett projekt där de får en frisörutbildning och som bor i ett hus tillsammans och liksom så, och får utbildning och så. Ett annat projekt som jag var på, det var att ett center dit hemlösa fick komma. Varje dag så fick de käka lunch och de fick tvätta sig och klippa sig och raka sig. Och sen också ha så här en samtalsgrupp och lite utbildning. Och en annan grej var att jag fick träffa tjejer som plockar kvistar. Kvistarna säljs som bränsle. Mm. Så deras arbetsdag att de går upp från, på det här berget som är 500 meter upp från 2500 meter höjd. Mm. Alltså 500 meter till. Så det är en lång promenad upp i bergen. Och där samlar de kvistar tills de har ett, sätter det på ryggen. Tills det är så mycket de kan bära. Och sen så bär de det ner för berget. Och sen säljer de det för 20 spänn. Och den här promenaden med den här bördan på ryggen, det tar 2 timmar. Och det här gör man från 8-årsåldern. Mm. Det var några tjejer som berättade då att, eller alltså det är vanligt att för de unga tjejerna att de blir våldtagna så här, medan de håller på att samla de här kvistarna också, att folk kommer dit liksom. Och jag träffade en kvinna som var, jag tror hon var typ i min ålder, hon hade 2 tonårsbarn och hennes man hade lämnat henne, och jag träffade henne när hon var på väg ner med en sån här börda. Mm. Och vi pratade med henne då, jag och min grupp, och jag och Ann Söderlund fick pröva att bära hennes börda. Mm. Eller hennes kvistar då, som hon har samlat ihop. Och de la det här var säkert 2 meter långt, ett paket med kvistar. Och de la det på en mur så att jag fick, alltså som en ryggsäck. Mm. Och jag fick försöka ställa mig med den. Och Ann kunde inte ställa sig med den alls. Jag kunde precis ställa mig med den, men jag kunde inte ta ett enda steg.
Och det gick hon 2 timmar med på ryggen.
Ja, precis. Och alltså, jag tror att det måste ha vägt säkert 100 kilo. Alltså, det stördaste jag varit med om. Dels var det svårt balans, men sen var det nog 100 kilo som hon ska gå med då 2 timmar och sen sälja för 20 spänn. Och det som jag tror blir svårt med så här att berätta om det, varför jag inte har typ skildrat det på något vis, det är att det här känner man kanske till. Du kanske inte blir sjukt förvånad när du hör det här. Alltså man vet ju att folk lever under stora umbäranden och i väldigt, väldigt stort lidande.
Nej, men alltså, man blir ju inte förvånad. Men det är ju som allt annat, när det får liksom bli kött och blod och man får det gestaltat, så blir man mållös. Alltså det blir ju så här, man vet ju inte vad fan man ska säga och göra med informationen.
Nej, för att du kanske, alltså du tycker väl såklart att det är fruktansvärt. Men det som är så konstigt är att det blir liksom den filterlösa tillvaron. Det finns ingen anledning för dig, alltså om du skulle ta in hela vidden av det här, mm, så skulle det vara ganska destruktivt eller dumt. Så du kommer väl precis som jag och vem fan som helst känna att det där är fan fruktansvärt och jag vill göra någonting åt det. Men alltså, om man försöker bära hennes börda, så är det såklart att det drabbar den på ett fullkomligt skoningslöst sätt. Ja. Så att det, därför blir det som så här ett avstånd mellan en själv och resten av världen typ, när man är mitt uppe i det där. Alltså att man, ja, det blir man för olika proportioner typ. Alltså det, jag tror det är som folk som är med i Let's Dance. De drabbas av Let's Dance och det blir en hinna mellan dem och resten av världen.
Ja.
Inga jämförelser i övrigt. För att jag tror att det är bättre i Let's Dance än vad det är för utsatta i Etiopien.
Verkligen.
Tror du också det? Vågar man sluta sig till det? Alltså, att det är så?
Jag har ju läst om hur mycket pengar, nu ska vi se, vem är det som är mamma till Magnus Hedman? Är det Magdalena eller Hanna Graf? Lancelot?
Ja, just det. Någon av dem.
Ja, fick ju, det var ju 250 000 kronor kostade det i henne, alltså efterfesten som Lancelot hade haft i hennes villa efter Let's Dance. Lancelot hade bedyrat när hon hade, för hon hade sett på en övervakningskamera som hon hade installerat i hemmet att det var jättemycket folk och det såg ut att vara ganska stökigt. Då hade Lancelot sagt att mamma, det är lugnt, Kristin Kaspersson är här. Kaspersson är här, hon har koll. Men då visade det sig att Kristin Kaspersson var inte alls där. Han har ju bara ljugit. Och det var en swimmingpool som hade förstörts. Och
ändå jävla bra, alltså jävla bra lögn. Kristin Kaspersson är här, så du kan ta det lugnt.
Det är lugnt,
ja, jag älskar det.
Ja, men det, där kan man ju tänka,
så där kan man ju, det var ju tufft. Det är ju skillnad. Alltså tänk vad många bördor man bär ner för ett berg. Om man varje börda är 20 spänn för att ha en fest för 250 000.
Ja, det är ju jättemånga.
Det är många liv av arbete. Mm. Nej, men så att det är väl det som är problemet, att man blir så jävla drabbad. Också när jag var, och sen finns det en annan grej, det är att det går liksom inte att skildra, för att antingen så är det så här att man bara, antingen säger man så här, ja, allting är lidande och skit för dem. Och det är ju en väldigt felaktig bild av verkligheten. För att det, så är det ju inte. Utan det finns ju glädjeämnen också så där. De är ashärliga och trevliga och på många sätt glada. Men om man skulle säga det så här, ja, typ, vi besökte en skola och träffade en massa skolbarn som får chansen att gå i skolan, de allra fattigaste. Och de var helt så här underbara och gulliga och mysiga och härliga. Om man berättar det så blir det också så här någon slags konstig relativistisk bild som inte heller stämmer. Alltså, för det är ju konstigt att prata om att de är så glada och charmiga och gulliga när de kommer hem till en mamma som har burit 100 kilo ner för ett berg. Alltså förstår du, det är liksom så här väldigt svårt
att... Det blir ju väldigt, alltså det blir en väldigt kolonial blick på det ju. Det blir väldigt, alltså det blir ju, hur man än vrider vänner blir konstigt. Det som man däremot, det som man däremot ska ta med sig är väl så här, vilket jävla jobb Läkarmissionen gör.
Ja.
Och ja, uppmärksamma dem och sen så själv ödmjukt konstatera att fan vad förutsättningarna är olika för människor i världen och jävla lyckligt lottad jag är som blev född här uppe i norr.
Ja, det var ändå väldigt nyttigt att se. Och det var ett starkt möte med de här hemlösa. Då var vi, de satt i ett rum 90 pers och hade fått ett, någon föreläsning typ, eller någon hade pratat med dem. Och så fick jag, alltså den svenska gruppen, Ann och jag och Hanna från Läkarmissionen presentera oss, och Ossian som är Anns son. Och då sa jag bara så att hej, jag heter Manne och det var kul att vara här och det, jag tycker om ert land och så här, typ så. Mm. Alltså väldigt kort. Jag har inte haft mycket plats. Men sen så frågade de så här om inte... De hade hört att jag hade slutat med knark och sprit.
Va? Hur hade de hört det?
Nej, alltså de i gruppen. Inte de hemlösa.
Jaha, jag tänkte. De bara, are you så, mad at Forsberg? The white Christmas guy?
Precis. Nej, men så... Så ombad... Alltså för de... De ville att vi skulle liksom göra någonting för de här, typ liksom ha lite innehåll typ under den här stunden. Så då bad de mig berätta om det. Och det gjorde jag först med vissa tveksamhet. Det är ju väldigt konstigt. Jag var livrädd att någon skulle typ så här dela det i sociala medier, för att det är väl perspektivlöst om någonting. En vit privilegierad man som bara, ja, när jag var 25 år, alltså jag drack så mycket öl. Jag bodde, det var hemskt, jag hade ett andrahandskontrakt vid Hornstull i en etta. Kan ni fatta? Mm. Och jag söpt ner, ja, du vet, jag söpt ner mig fullständigt, men sen så bestämde jag för att sluta och ja. Men det blev ändå så jävla starkt, så jag stod typ och grät där när jag berättade det. Och det blev också någon slags närhet, för de började ställa massa frågor om hur jag hade gjort för att sluta och typ hur man ska tänka och så här.
Ja. Men då kunde ni väl ändå, tänker jag, alltså det fanns ju något fint i att ni kunde förenas i att ni hade ändå någonting gemensamt. För jag tänker att missbruk är ju ett missbruk är ju ett missbruk, oavsett var i världen man befinner sig så att säga. Det är ju samma mekanismer liksom. Förstår du vad jag menar?
Ja, alltså det är ju väldigt, precis, väldigt, väldigt olika såklart.
Ja, förutsättningarna är olika, men ändå själva missbruket, att man, så här, man gör allt för att liksom bli full eller hög, alltså måste ju vara liksom samma, eller?
Ja, ja, men det blev väldigt starkt när det var en kille som var kanske i 15-årsåldern som man såg att han var väldigt påverkad av någonting, och han satt med sin jättevackra, väldigt unga tjej och deras bedårande lilla bebis, och så ställde han massa frågor om så här, hur ska man göra för att sluta. Det är fruktansvärt starkt. Så jag är fortfarande rätt skakad, men du har rätt i det att det går typ inte riktigt att skildra på något vettigt sätt. Men jag tycker att man ska bli månadsgivare hos Läkarmissionen, eftersom jag har sett nu själv att de stöttar så mycket bra projekt där i Etiopien och såklart på andra ställen i världen. Ja, det ska man göra.
Men jag måste fråga en grej bara.
Ja.
Alltså jag tror att alla med mig undrar, när du var så där rörd och stod och grät, tog du fram djembetrumman?
Nej, det gjorde jag inte. Men däremot hände något annat jävligt roligt med musiktema.
Ja.
Och det var att de frågade sig, för de sjöng en sång för oss.
Ja.
De hemlösa och en från det här centret. Ja. Och sen frågade han från centret, men kan inte ni sjunga något från Sverige då?
Ja.
Och då hade vi lite svårt att bestämma. Jag föreslog Vem kan segla för utan vind?
Ja, bra.
Det tyckte Ann var den sämsta idén hon hade hört. Hon bara, den är för tråkig och sorglig, så man, men kan vi inte sjunga någon slag, kan vi inte sjunga När ska hela rasket rivas? Jag bara,
det är ju en amerikansk
låt. Jag kan inte den så här. Ja, men så motvilligt så sjöng vi, eller så sjöng hon Vem kan segla förutan vind?
Jaha, men hon gjorde det, för det tyckte jag var ändå det är ju en jättefin melodi som säger en hel del om Sverige på något vis ju. Kynnet.
Ja, kanske. Ja, jag tänkte bara att det är någonting som alla kan och den är fin, tycker jag. Mm. Men sen så, för att liksom blidka henne, så sjöng vi en lite roligare sång. Vi sjöng Hela en går.
Okej.
Okay. Det roliga var, och så tänkte jag så här, att det är ju roligt att den är lite liksom hejig och sådär, så det blir skitbra.
Ja, men jag förstår.
Men hoppas hon inte säger nu så här, alltså, eller jag hoppas det inte kommer fram. Eller typ så här, på samma sätt som min stora skräck var ju så att det ska spridas i sociala medier att jag står och berättar för de här hemlösa så här, jag har slutat dricka. Ja. Och liksom, alltså det blir, ur sitt sammanhang så blir det helt ofantligt fånigt. Ja. Jag var också lite rädd att det skulle spridas typ att vi står och sjunger snapsvisor för några stackars påverkade hemlösa i ett center i Etiopien.
Oh, you like to drink too? This is a famous drinking song in Sweden.
Men då sa Anne när det var slut, this is a drinking song, you sing it and then you drink. Så att det kom fram i alla fall. Det var så jävla roligt, alltså det var det här hände precis efter att jag hade stått och gråtit typ och berättat den här storyn och ställt alla frågor, alltså det var så jävla roligt. Det var verkligen, det var ändå en comic relief som man behövde.
Otroligt.
Ja, det är starkt. Alltså, det här med att jag surar inför andras barn och sånt där, får jag berätta en annan gång.
Ja.
Men nu måste jag ta hand om Rut som sitter på nedervåningen och är sjuk.
Ja, du vabbar ju.
Ja.
Mm. Då hinner inte jag heller berätta att jag har börjat bingea Swedish Family från första klippet.
Är det sant?
Ja, det är 3 år sedan snart här nu som de började dra igång. Första filmen är 20 minuter lång, fruktansvärt tråkig, de åker tåg.
De har blivit så jäkla stora.
Ja,
och vilken dröm om man har liksom ett lekland eller någonting, eller alltså vilka otroliga bra sponsorer för vad som helst med familje eller samarbetspartners. Eller bättre, ambassadörer, ja, för vad som helst med familjerelaterat.
Men vet du varför
som varenda jävla barn ser det.
Men vet du varför jag älskar Swedish Family?
Nej.
För att, nu har jag läst mig till att hon är ju tv-producent i grunden.
Ja, just det. Precis. Alltså,
det är...
Hon jobbar med Wahlgrens värld, tror jag.
Hon kan... Alltså det kan vara så här, det kan stå på här. Vi har ju vi drar ju upp det på Apple TV:n på TV:n att Jojo vill sitta och titta på det.
Är det Jojo som kollar på det? Ja.
Och men det är en normal ljudvolym. Det är liksom inte det här skräniga skriket så fort han sätter på Jocke och Jonna, eller det finns någon annan familj som heter typ mannen säger, Jojo säger armkombe. Jag vet inte riktigt vad de heter egentligen. Han vill alltid säga armkombe. Det är några skåningar.
Är det familjen Reinhold?
Nej, det de heter Arkombe motsvarande. Och det är en väldigt skränig pappa. Och det är där, men det är också inte bara att det är skränigt, utan det är att man inte har koll på ljudnivåer och sånt där. Hon är ju duktig på det där. Så att, big up! För jag kan tycka att det också är lite som balsam för själen. Att bara ha det där på i bakgrunden. Där, sålandet.
Men vad mycket roliga saker de gör alltså.
Ja, otroligt. Otroligt.
Det var härligt de verkar ha det i familjen. Alltså det är ett bra sätt att finansiera liksom ett helt galet luxuöst småbarnsliv.
De har ju sagt upp sig alltså båda, nu gör de ju det där på heltid.
Fan, vi måste då prata om Melissa Frölich.
Nej, jag vet inte.
En 12-årig tjej som väldigt trevlig, startade väl redan i 8-årsåldern, skitstor, så pass stor att hennes mamma har sagt upp sig. För jag frågade Rut igår, men det står också på bakgrunden så här, varför har Melissa Frölichs mamma börjat synas så jävla mycket? Typ att ibland så är Melissa inte ens med i Melissas egen kanal, för mamman håller på så här, gör någon challenge, eller hon ska äta sushi som hon hatar eller någonting. Men Rut, varför är mamman med så mycket nu? Då berättar Rut att mamman har sagt upp sig för att jobba med Melissas kanal nu.
Alltså utan att liksom ha satt mig in i det här, men ligger det något litet mörkt? Ligger det något litet mörkt här? Och kan man ana det? Att det finns något
alltså, jag tyckte det kändes som totalt jävla mörker, men sen kom jag på att så här, förmodligen så är det väl hon, alltså om det är hon som har startat Melissas kanal och redigerat den och stått bakom, så steget för oss tittare blir stort, men kanske inte för henne egentligen.
Nej.
Om hon har betraktat sin kanal. Men verkligen,
men det mörka kan ju vara märkligt. Att hon tror att hon kan vara uspen också. Alltså,
Ja. Men jag frågade ut så här, lite ledande fråga. Är det lika kul när mamman är bara som när Melissa är med? Ja, det tyckte du. Hon tyckte det var helt okej. Inget konstigt alls. Nej, men sen Let's Feast, har du sett dem? Nej. Christian och Dorran. Nej. Också en familj. De gör mycket klassiska grejer. Typ så här, nu ska vi åka till Rusta och sen ska vi köpa massa grejer och göra om vår uteplats. Eller nu ska vi köpa blockets billigaste bil och göra om den. Eller nu åker vi till Exploria och prövar ett lekland. Och så här. Thomas och Malin.
Ja, men de har ju du pratat om mycket, men de har aldrig vi tittat på här.
Jag tycker de är så jävla trevliga. Två PTs som gillar parkour och sånt där. Killen, han är ju typ 37 år eller någonting. Men de gillar att göra typ, vi ska göra Sveriges största hallonskalle. Alltså en sån här godis. Eller nu ska vi göra Sveriges största studsboll. Eller vi ska äta allt på menyn på Bun Meat Bun och så.
Jag ska göra en YouTube-kanal där vi ska ha Orgasmic Meditation Challenge. Sex Street.
Det kommer bli jättesuccé. Ja. Vet du, jag kollade igenom alla dina klipp på din YouTube-kanal här om dagen för jag längtade efter dig eller någonting.
Var det stark skit eller?
Ja, det starkaste var ju vignetten. Kommer du ihåg den?
Alltså på mitt där Nisses videodagbok. Ja, den är stark.
Du hade skrivit Nisses videodagbok på ett papper och sen så det var roligt alltså när du var ensam och satt och gjorde en videodagbok. Då var det ju störigt att du gjorde det. Men när du satt med en gäst, typ Bingo Rimér, och intervjun började med att Nisses videodagbok. Och sen så var det första som gästen fick liksom vara med om. Det var ju roligt.
Det blir bra, ja. Jag håller med dig.
Och så sa du att du var dålig på teknik. Det var roligt tyckte jag. Det kan du kolla på.
Men det är också speciellt att man bjuder in folk till sin dagbok. Det är väldigt ovanligt. Det kommer jag ihåg att jag brukar poängtera också. Men hörru, nu måste vi gå vidare.
Ja, förlåt. Men det är ett tittningstips. Nisses videodagbok.
Tack för det tipset.
Och tips också att skriva till oss i sociala medier eller på nissomannet@gmail.com och likea, prenumerera och kommentera.
Ja, och tummen upp eller ner. och just det, utvikssamtalet vill jag slutligen bara puffa för. Skicka gärna in frågor till oss. Vi får så många fina frågor och det är otroligt härligt att ta del av dem. De är så välformulerade. Så
verkligen.
Fortsätt med det.
Absolut.
Ja, tack och hej.
Hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.